Tack! Vilken härlig start! Inte bara på året utan också på den här gudstjänsten och årshögtiden. Gott att se er allesammans! God fortsättning! Önskar vi! Teologi. Det formas mycket mer av vad vi är med om och vad vi gör än vad vi säger. När jag tänkte tillbaka på 2013 så funderade jag på vad har Gud talat med oss om som församling under året som har gått. Och då kan jag se två viktiga saker som jag upplever att Gud har talat med oss om genom det vi har varit med om under året som har gått. Och sen när jag stillade mig så har jag en sak till som jag skulle vilja tala med er om. Jag upplever att Gud har talat med oss om församlingens betydelse. Men han har också talat med oss om evighetsperspektivet. Och så i förberedelsen av den här årshögtiden skulle jag vilja avsluta med att säga någonting om barn. Är ni med? Jag tror det. Göran han läste ifrån Romarbrevet. Paulus säger ungefär samma sak i det första brevet till Korint. Han säger till de som har kommit till tro och låtit döpa sig och vigt sina liv till Kristus. Han säger, ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Det är bara några månader sedan nu som vi var samlade till höstupptakt. Det var ungefär samma glada stämning tyckte jag när jag kom till kyrkan och det luktade gott och hamburgare var på väg att grillas och lovsångsteamet repade och vi höll på att göra ordning ute i Hoglands park för att ha lite after church och grillparty där ute. Det var liksom förväntan i luften och så kom jag ner till kaféet och vi ska samlas och be. Då märker jag att det är någonting som är fel. Och bönen är liksom inte så där ivrig. Det är någonting som har hänt. Och så ser jag hur man kramar om varandra. Och alla kramar Erik. Då har Erik precis berättat för sin lite större familj att jag har fått cancer. Och ni kan ju tänka vad som hände. Det bara fullständigt drog ungdomarna till varandra. Och när han sen delar det här i församlingen tillsammans med sin familj Hjelmberg och de har gjort en resa under hösten och den är fortfarande inte klar, så har vi upptäckt hur vi hör samman på ett helt nytt sätt. Vi är en kropp. Vi hör ihop. Lider en del så lider också alla de andra. Då går det bara några veckor så är vi på en pastorsdag i Hässleholm. Vi är på väg från kyrkan ner till stan. Vi ska käka tillsammans i våra processgrupper. Det har varit en jättehärlig förmiddag. För min egen del avslutas den med förbön tillsammans med Pernilla och Göran. Och bredvid mig så står Ingmar och vi ber en sån där brinnande bön om Guds välsignelse i tjänsten för Herren. Och vi tänker, nu kan ingenting stoppa oss. Men så kommer en buss. Och den träffar så illa att Ingmar rycks ur tiden och in i evigheten. Ett fruktansvärt trauma. Men det som hände då lärde mig något om församlingen som jag inte riktigt tycker mig ha sett förut. Vi hör samman. Du är min broder, min syster. Jag hör ihop med dig. Ditt liv hör ihop med mig. Det finns... ska man trycka åt rätt håll kanske? Finns studier gjorda på det här? Om vilken betydelse det har att finnas i ett sammanhang där man har en känsla av begriplighet, en mening och förutsättningar att liksom hantera utmaningar i tillvaron. Aaron Antonovsky, han gjorde en studie på kvinnor, judiska kvinnor som drabbats av de fruktansvärda händelserna i samband med koncentrationsläger. Och han ställde frågan, hur kommer det sig att dessa kvinnor, trots det de har varit med om, inte är mer traumatiserade? Och han konstaterade att dessa kvinnor, de har en känsla av sammanhang som gör att de bärs. De läser in sitt liv i ett större sammanhang och de tänker att de har med historien att göra, men också med framtiden. Och de är inte ensamma. Jag tycker att jag det här året har fått en ny syn på vad församlingen betyder. Ibland kan man känna sig utanför i en gemenskap. Det här för Paulus ett resonemang om som är lite spännande. Va? Foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen. Jag känner inte igen mitt liv i ditt liv. Jag är så annorlunda. Örat som säger, jag är inget öga, jag har inte den kompetensen som du har. Jag är bra på det här, men det verkar inte behövas. Jag hör inte till. Då har jag en hälsning till dig som tycker att du inte passar in här. Att det är det som du ensam är bärare av som gör dig särskilt betydelsefull. Det du är unik i är ditt stora bidrag. Så ju mer annorlunda du tycker att du är, ju viktigare är du för helheten. Dina gåvor är ditt bästa bidrag. Jag skulle vilja säga till dig, du är medräknad. Och omvänt. Ögat kan inte säga till handen. Ögat, du vet, den som ser, handen, den som gör. Huvudet kan inte säga till fötterna. Tänkandet kan inte säga till de som gör jobbet. Vi behöver inte varandra. Det är ju precis tvärtom. Ska ögat få någonting gjort annat än att hålla på och snacka visioner, så måste ju ögat ha en kontakt med handen. Och ska huvudet komma någonstans, måste det ju finnas fötter. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en hedrad, så gläder sig också alla de andra. Vi hör samman. Alltså jag tycker det här har Gud sagt till mig med ett sånt eftertryck det här året som har varit. Att jag tänker det här är ett värde att bevara, förvalta och utveckla. Det här är också någonting att ge in i den här världen där känslan av utanförskap är våra politikers största problem. Här finns ett sammanhang där vi kan möta världen och erbjuda någonting. Vilka är med då, kan man ju fråga sig. Ja, i den här texten ger Paulus en ganska enkel förklaring. Han säger, alla som är döpta, ni är döpta med en och samma ande. Och alla som har fått, ni har fått en och samma ande att dricka. Det är ju två olika begrepp som man använder. Och om det kan du fundera vidare på. Men dopet, det handlar ju om att omslutas av Guds närvaro. Där handlar det om att överlåta sig. Där har du dopet i vatten och dopet i ande som i biblisk bemärkelse är så intimt förenat att de egentligen hör helt ihop. Och så har du drickandet. Detta att man öppnar munnen. Att man tar emot. Vem kan säga jag är med? Ja, men här är det ju inte fråga om klarar jag av? Fixar jag liksom den standard som de där i den kyrkan tycker att man ska? Det är ju inte det som är frågan. Tror du på Jesus? Vill du följa honom? Ja, men då är du med. Tron är frälsande. Dopet, konfirmationen på tron och den helige ande är kraften som bär oss. Den andra stora tanken som jag tycker Gud har talat med oss om det här året. Alltså för min del så räcker det med att säga några namn. Jag tänker Rosmarie, Märta, Ingmarie, Gunnar, Kerstin, Ingmar, Anita. Det är fler. Fler vänner i vår församling som har ryckts ur tiden och in i evigheten. Och några hastigt. Och när det sker, när man sitter där, eller när man stiger in i sorgens hus, så blir jag påmind om att ha ett större perspektiv på min tro. Om min tro, om vår tro bara gällde livet i tiden, då skulle vår tro kunna ställas vid sidan om de moderna politiska filosofierna och jämföras och synas och kanske vara en bland många som i och för sig kan vara intressanta. Men vi har i sådana fall inte ett unikt bidrag. Men nu är vår tro större än så. Och jag skulle vilja säga, låt inte djävulen ta ifrån dig evighetsperspektivet i din tro. Salomo, han säger i Predikaren, Gud har gjort allt skönt för sin tid. Han har också lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så att de inte till full och förmår från början till slut fatta det verk Gud har gjort. Du har evigheten i ditt hjärta. Du lever för någonting större. Därför säger också Jesus, samla inte skatter på jorden. Alltså knyt inte ditt liv allt för starkt till det timliga. Där mått och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen. Liksom lyft din blick något. Lev för något högre. Där varken mal eller mask förstör eller tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, ska också ditt hjärta att vara. Och jag tycker om Lukas notering. Han uttrycker sig lite annorlunda när han citerar Jesus. Om det är så att Jesus håller två olika tal eller han hör det här på ett annat sätt, det låter jag vara osagt. Men skaffa er en penningpung som inte slits ut. Alltså jag får säga det att jag nu har jag problem med min plånbok. Det föreligger en stor risk just nu. För den börjar på gå sönder. Så jag ska skaffa mig en ny. Jag är inte dummare än så. Än att jag ska se till att jag har en ny. Men det verkar som om vi människor inte tänker så. Utan vi sätter vårt hopp till marknaden. Vi sätter vårt hopp till EU. Vi sätter vårt hopp till USA. Vi sätter vårt hopp till FN. Samla inte skatter på jorden, mina vänner. Samla skatter i himlen. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Så här tänkte de första kristna. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Det här, det ger en oerhörd tröst i mötet med sjukdomar, lidande och död. När vi väntar på Guds ingripande och undrar när ska det ske. Jag har under året som gått fått fler, suttit tillsammans med flera som är i min egen ålder. Som nu bara har veckor kvar. Vad har man att säga då? Vad har jag att säga till min kusin Lars när hans fru bara rycktes ur tiden? Hur ska vi tänka? Ja, hur tänkte de första kristna? Paulus han säger, jag menar att våra lidanden i denna tid är ingenting emot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Döden, den är uppslukad, segern är vunnen och Gud var det tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Är det en defensiv hållning? Ska vi sluta be för den som är sjuk? Det ska vi alls inte. Vi ska be och tro och hålla ut i tro. Och gör Gud undret i tiden så prisar vi Herren. Men väntar han till evigheten så håller vi ändå fast i vår tro. Det här ger också vägledning i mötet med oron i världen. På vägen in till kyrkan idag så lyssnar jag där på P1. Och då hade man en lång diskussion om terrorismens framfart. Dessa 200 000 soldater som idag har mönstrats in i islamiska statens framfart i Syrien och norra Irak och som lemlästar dödar våra egna trosyskon. Vad ska vårt svar vara? Jag som inte ens kunde tänka mig att lyfta träbössan när jag mönstrade. För jag sa, jag vill inte lära mig att döda. Jag går inte med på det. Jag har en annan hållning. Jag har en annan livsinriktning till och med. Och jag stod upp så hårt så att jag höll på att få en Men när de fick höra att jag kunde tänka mig att göra civil. Alltså vapenfri tjänst så fick jag inte det. Alltså jag tror vi måste möta det här på ett annat sätt. Våld besegras inte med våld. Låt er inte besegras av det onda. Utan övervinn det onda med det goda. Det finns en annan väg till frälsning. Och Jesus han säger, när ni ser allt det här oroliga som håller på att hända, vad ska ni göra då? Ska ni gömma er, krypa undan i era hålor? Nej, lyft era huvuden, räta era ryggar. För när ni ser alltihop det här hända, ska ni veta att er befrielse närmar sig. Det är som en kvinna du vet, som är som i födslovärkar, det gör så ont, det är sån smärta. Men när smärtan är över kommer välsignelsens i form av ett föräldraskap. Till sist. Alltså församlingens betydelse. Glöm inte det. Och tappa inte evighetsperspektivet, kära vänner. Och slutligen. Jag vet inte om ni såg på Skavlan i fredags. Jag tycker han är ganska trevlig så där. Lite lättsam underhållning som är har en viss seriositet och intervju med Wassberg var det var lite kul. Wassberg och Johan Mieto, det vet inte ungdomarna vem det var för. Han vann med 200. Det var fantastiskt. Jag såg hela den 5 milen. Tänk att vinna åka skidor i 5 mil. Får se nu vad är han, Mattias Ekeroth som ska åka Vasaloppet. Vi kommer hålla på dig stenhårt när du åker och följa dig med förbön gudstjänsten här. Nej, men Men tänk er åka 5 mil och vinna med 200 delar. Det är lite kul. Va? Så han ville egentligen inte vinna Vassberg. Han är en storsint man. Han ville dela guldet, men det gick liksom inte. Så, och sen när han fick, var det Gäringpriset, och ville han att Lundbäck skulle få en fin man, så där tycker jag, lite härjig. Mitt emot honom så placerade Skavland Anna Klingberg Batra, den nya moderatledaren. Och jag vet inte vad ni har för bild, men ändå, jag har liksom upplevt att hon är lite stram och återhållsam och sådär. Och då frågar Skavlan, vad är det viktigaste som har hänt i ditt liv? Och då tänker man ju att då kanske hon skulle säga, ja, det är ju nu när jag har blivit vald till partiledare för Moderaterna och hoppas på sikt att få bli statsminister. Nej, vet ni vad hon pratar om? Hon pratar om när hon fick barn. 2006. Under många år hade hon och hennes man längtat efter att få barn, men det fungerade inte riktigt. Och det tog lång tid, men till slut fick de sin efterlängtade dotter. Och när hon ska värdera så säger hon, jag borde ha gjort tvärtom. Jag tänkte jag ska utbilda mig, jag ska jobba, jag ska resa och sen ska jag skaffa barn. Men nu förstår jag att jag borde kanske ha tänkt tvärtom, för det är det här som är det viktiga. Jag tyckte det var intressant. Jag har mött vuxna som har vikt sina liv till varandra och längtat efter att få barn, men inga barn fått. Någon har accepterat det och tänkt, det här var Guds väg för oss, och bejakat att jag lever, jag är föräldrar, jag har del i föräldraskapet genom mina syskonbarn, jag har del i föräldraskapet i församlingen. Och det är ju en underbar tanke. Men det är något underbart, det är något speciellt att få barn. Och när jag förberedde mig nu inför det här årsmötet och funderade på, vad vill du säga till oss, Herre? Så upplever jag väldigt starkt att Gud vill säga till oss, ni ska få barn. Ni ska få barn. Och till mig kom den ena berättelsen efter den andra om barnlöshet som vi möter i Bibeln. Och en av de berättelserna som jag har varit i ganska nyligen är ju berättelsen om Zacharias och Elisabet, som inga barn hade fått. De väntade ju så, men det blev ingenting, och Elisabet hade kommit till åren. Så det fanns liksom inte biologiska möjligheter längre. Då träder Gud in på arenan. Och så säger han genom en ängel till Zacharias, var inte rädd. Din bön har blivit hörd. Och det upplevde jag som ett ord till mig, till oss i församlingen. Ni ska få barn. Var inte rädd. Din hustru ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes. Ni ska få barn. Nu är det ju bara en liten detalj här. Alla som har fått barn vet att det förändrar livet helt. Man kan ha sina planer om vad man ska göra till sommaren. Man kan ha sina planer av hur en dag ska se ut. Och så vaknar barnen mitt i natten. Någon får ont i magen. Någon får feber. Och man får bara planera om. Helt plötsligt har man fått liksom ett annat centrum i sitt liv. Det är inte längre det egna förverkligandet. Det är inte längre den egna välsignelsen som blir viktig. Utan det är ju att det går bra för barnen. Och går det bra för barnen, ja, men det finns ju inga som är lyckligare då än föräldrarna. Och tvärtom. När barnen är ute och cyklar. När man är orolig för barnen. När barnen är sjuka. Ja, men det finns ingenting som engagerar oss så som när våra egna barn får illa. Därför skulle jag vilja säga till er idag att om ni tar emot den hälsningen. Om vi tar emot den hälsningen att vi ska få barn. Låt oss då vara beredda på att det kan förändra oss. Radikalt förändra sammanhanget. Vill vi det? Orkar vi det? Jag tror när Zacharias kom hem till Elisabet och berättade vad han hade varit med om, så blev det liksom en diskussion där. Men hur ska vi klara av det, Zacharias? Vi är ju så gamla. Vi kanske dör innan barnen har vuxit upp. Vem ska hjälpa oss? Men någonstans i det där samtalet så bestämde de sig för, nej men vi tar risken. Kan något vara viktigare än våra barn och ungdomar? Jag kan höra liksom diskussionen. Och så säger de, nej men vi ger oss hän en gång till. För vi ska ha barn, Elisabet. Vi ska ha barn, Zacharias. Vi ska ha barn, kära församling. Jesus säger, låt barnen komma hit till mig, hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Och han tog barnen i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Det här säger någonting om vilka som har företräde. Sammanhanget hjälper oss att förstå att här har Jesus ett viktigt samtal med unga vuxna om föräldraskap och andlig vägledning. Men så kommer barnen och då vet vi att lärjungarna säger, men vi får prata färdigt först, ni får vänta. Ja, men då säger Jesus, men låt dem komma. De får störa, de får förändra, de får liksom påverka vår ordning. Deras musik, deras joller, deras sånger, låt dem få sjunga. För om ni tystar dem, nej men det går inte. Så låt barnen få företräde. Jag får ibland frågan, men hur kommer det sig att vi tycker att barn och ungdom och familj är ett sånt viktigt värde för oss, att vi säger att det är ett kärnvärde, det är viktiga, en del av det viktigaste vi gör? Ja, men här har du svaret. Barnen har ett företräde. Barnen först. Det andra som den här texten lär oss, det är att barn har så mycket att säga till oss som är vuxna. Barnens oreserverade öppenhet och tro. Kan man bli välsignad med någonting vackrare än den där barnsliga naiva tron? Ja, men den är så bra att impregnera den reflekterade intellektuella tron med. Håller man ihop det, den reflekterade teologin och tron, med den där barnsliga, Gud, här är jag lägger mitt liv i din hand, då blir det en väldigt stark och levande tro. Mina vänner, vi ska ha barn. Vi ska ha barn ihop. Ni tittar på mig så här, jag funderar på, vad står han och säger? Vi ska ha många barn! Tvillingar? Nej. Mina vänner. Tre saker som jag upplever att Gud har talat med oss om. Två lite särskilt under året som har gått. Församlingens betydelse. Kära broder och syster, du som tycker att du är så annorlunda, du behövs. Och du som tycker att du klarar dig så bra utan församlingen, ja, jag står med min egen tro, jag klarar mig nog. Du, ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte, eller ej heller huvudet till fötterna. Vi behöver varandra, vi hör samman. Låt oss i vår gemensamma tro inte heller förlora evighetsperspektivet. När vi möter livets svårigheter och utmaningar, låt oss påminna oss själva om att vi har satt ut för en bättre värld. ett högre mål. Vi samlar inte skatter på jorden. Vi samlar skatter i himlen. För vi vet att där vår skatt är, där kommer också vårt hjärta att vara. Vi investerar i ett sammanhang där vi inte behöver vara rädda för att sammanhanget ska gå under eller i bankrutt. Mina vänner, vi ska ha barn. Vi ska ha många barn ihop. Gud med oss. Herre Jesus, jag vill tacka dig för den här fina församlingen. För alla bröder och systrar, kvinnor, män, barn och gamla. Du har fört oss samman. Vi har en gemensam tro på dig som fader, på dig som frälsare, Jesus Kristus, Guds son, på dig som hjälpare, helig ande. Vi har en tro på församlingens betydelse, vi har en tro på de dödas uppståndelse och på ett evigt liv. Gud, jag tackar dig för denna goda tro. Och jag ber, Herre, att du ska välsigna oss nu när vi tänker lite på framtiden. När vi tittar på verksamhetsplaner och budgetar. Att vi inte förlorar oss själva i de där timliga sakerna. Utan att vi förstår att här finns världen som är större än våra egna liv. Kom, helige ande, jag ber. Och jag ber att du ska välsigna var och en av oss. I Jesu namn. Amen.